Yes, vi har haft ett tema den här påsken. Be still and know that I am God. Om någon har missat det så är det inte för sent, för nu tar vi slutragen på det. Be still and know that I am God. Och när Jesus uppstår från de döda, när han inte är kvar i graven, då blir det verkligen som att den här versen, de sista orden, blir verkliga om någonsin. That I am God. Gud är Gud. Folk kan säga vad de vill, folk kan tycka vad de vill, men när Jesus uppstår så är det så tydligt att Gud är Gud. Be still and know that I am God. Fattar vi det? Nej, kanske inte fullt ut, men kan vi förstå det? Kan vi försöka förstå det? När Jesus besegrar döden, när han inte är kvar i graven, då är det som ett ultimat bevis på att Gud är Gud. Och nu ska vi idag tala om den tomma graven och Jesus som lever. Och det här är inte bara något vi talar som en tradition. Det här är något som händer då, som förändrar världshistorien för alltid. Vi har firat påsk nu, en hel vecka hade egentligen gått. Palmsöndag, förra söndagen, så firar vi och vi jublar hos Anna och vi läste texterna. Vi har firat nattvard på torsdag och vi har talat om Jesu kors och lidande och vi har väntat på hans uppståndelse och den har ju redan ägt rum. Men idag firar vi den och vi uppmärksammar att det har skett. Graven är tom, Jesus lever. Kom och se det som har hänt. Den inbjudan. Och idag kommer vi tala om vad du tror på, vad det gör med dig och vem du ger det vidare till. För att faktum är det att imorgon kommer en del av oss vara trötta och den här salen kommer vara ganska tom. Men det som händer i en människas hjärta, det är betydligt viktigare än att vi stannar kvar i det här rummet. Gud har inte kallat oss att stanna kvar här och flytta in på en Easter-konferens. Ganska tråkigt skulle bli till sist. God mat i och för sig, bra kafé, trevliga människor. Men det finns något mer. Vem vi är det vidare till? Och ifall Jesus har uppstått från de döda, vad har det då för skillnad för dig och mig? Förutom att vi pratar om det, kanske säger det eller sjunger det och säger, ja men jag tror att Jesus uppstod från de döda, jag tror på det där. Okej? Men om du verkligen tror på det, vad har det för skillnad för dig? Vad har det för skillnad för meningen med ditt liv eller på hur du lever, hur du talar och vad du liksom riktar dig till? Vi kan säga ganska mycket. Jag kan säga att jag älskar min fru, men om inte syns på något sätt och hon inte märker det, så är det ju bara ett tomt ord. Om vi säger att Jesus uppstod men inte påverkar våra liv, det är bara tomma ord. Det är ganska lätt att illustrera Jesu död. Han dog på korset och det var ganska brutalt. Men Jesu uppståndelse, hur illustrerar vi? Hur pratar vi om den? Jag vet inte om du någon gång har kollat nyheterna eller slagit på nyheterna på tvn eller kanske på någon streamingtjänst eller på Yle eller någonstans eller i tidningen. Och så märker du att men det här är ju redan läst eller det här är redan hört. Det här är en gammal nyhet. Vi råkar kolla här för några veckor sedan på la på några nyheter på någon av våra liksom streamingtjänster och så efter en stund märkte vi men fast va, det här har väl hänt för många veckor sedan. Och så insåg vi att men vi har ju startat fel program. De här nyheterna, de har vi redan hört, vi har läst dem för 2-3 veckor sedan. Det var inget nytt i världsläge. Det där händer än, det visste vi. Men vi kollar en stund, vi kollar några minuter tills man fattar. Det här var en gammal nyhet. Och vi kan ju tänka så, med att Jesus uppstod från de döda. Okej, okay, jag har hört det förr. Kommer något nytt? Det är en gammal nyhet. Väldigt gammal nyhet. Men faktum är det, att det är skillnad på nyheter och nyheter. Det är skillnad på nyheter och det är skillnad på goda nyheter. Det är skillnad på goda nyheter och det är skillnad på goda nyheter och evangelium. Om vad Jesus gjorde, det är liksom en annan, helt annan nivå av nyheter. Helt annat nyhetsvärde. Det liksom passerar helt alla nyhetstidningar och allting. De fattar liksom inte. Jesus uppstod. Det är inget man kan skriva om som dagens nyhet. För det var en nyhet i 2000 år. Och det är nyhet för människor varenda dag, varenda stund. Vi hör om unga människor som kommer till tro, äldre människor. Folk mitt i livet, någons föräldrar. Det är nyhet för varje människa som får ta emot. Påskens budskap är ingen gammal nyhet. Det är fortfarande en nyhet och det är goda nyheter. Varje år är det någons ögon som öppnas, någons hjärta som blir berört. Igår kväll såg vi det var många hjärtan som fick någonting från Gud som ingen av oss kan framkalla genom lite härlig musik. När tårarna rinner är det inte för att det är en bra känsla i rummet. Och så är det för att Gud själv älskar oss. Och han gör något, han rör vid oss, vi rör vid våra hjärtan. Och det är goda nyheter. Och vi ska gå in i berättelsen om vad som hände den här påskmorgonen. Den här morgonen, när de kommer till graven. Hur var det? Hur reagerade de? Och vi tar oss till, och ni som har en bibel med, har någon en bibel här? Bra, prassla lite med den. Ah, nice. Skönt ljud. Bra fläkt. Johannes evangeliet kapitel 20 från vers 1. Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria Magdalena ut till graven och fick se att stenen var borta från graven. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, och sa det till dem: de har tagit bort Herren från graven och vi vet inte var de har lagt honom. Då rusade Petrus och den andra lärjungen ut mot graven. Båda sprang på samma gång. Men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där och duken som hade täckt huvudet. Den låg inte tillsammans med bindlarna utan ihopvikt på ett ställe för sig. Då gick även den andra lärjungen in, han som hade kommit fram till graven först. Och han såg och trodde. Tidigare hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Och därefter gick lärjungarna hem igen. Jag gillar den sista raden. De gick bara hem. Jaha, han var inte här. Det här blev som det stod. De går hem. Men det mäktiga här är att han som kom fram till graven först, han såg och han trodde, står det. Han såg med sina ögon och så förändrade vad han tror. Hans tro stärktes till och med för att Jesus inte ens fanns där. Ibland tänker vi med Jesus, om du bara skulle hänga kvar på korset så skulle vi förstå att du finns. Nej, det var tomt. Och därför blev han glad och han såg och han trodde och förundrades. Wow, han är inte kvar. Vad bra, nu går vi hem. Men det står på ett annat ställe också att gå och berätta det här särskilt till Petrus. Det var han var en av dem som sprang. Det blev lite springtävling här mot graven. En sprang och den andra sprang snabbare än den andra. Kan ni föreställa er? Klart att det är en stor nyhet. Graven är tom. Vem har stulit Jesus? Det gick ju alla möjliga rykten, konspirationer och funderingar. Kanske han inte ens var död på riktigt. Jag kan säga det är en annan predikan, men fredag kväll, det Jesus gjorde på korset, eller det som gjordes åt honom på korset, ingen lever efter det. Han var död, men graven är tom och han lever. Fullständigt ologiskt och fullständigt Gud. Vissa kommer kalla Jesus den korsfäste, den där Jesus, den är guden som dog, han förlorade. Er Gud är död. Andra kommer säga att han var svag, att han var en förlorare. Tänk att han lät sig piskas och hånas och spottas på. Vad är det för Gud? Men andra kommer säga, jag har varit vid graven och sett, den är tom. Han lever. Hur kan graven ha sett ut? Den var i alla fall typ så här, den var ganska tom. De kommer fram, stenen, den rullade åt sidan. Den var enormt tung. Vem har flyttat honom? Var är han? Vad har hänt? Graven, det är bara ett hål. Och det, jag vet inte om det skiner och lyser, men det där är en grav för mig. Jesu grav. Men det som händer på korset, det stannar ju inte vid korset. Och det som händer vid graven, det stannar inte vid graven. Och det är det här vi ska prata om en liten stund. Orkar du en liten stund idag? Är någon som har med sina anteckningar och skriver ner lite grejer? Bra, wow, oj, ni är många på riktigt. Nice. Men för alla är det inte att bara se och tro. De sa det, berätta det här särskilt för Petrus. Säg att han verkligen kommer dit och ser. För att för oss, vet du vad, vi är olika. Vi har kanske våra struggles med Jesus. Vem är du? Vad har du gjort? Jag fattar liksom inte det här. Jag tvivlar ju på dig. Det här är svårt, det är stort. Hur ska jag förstå? Hur ska jag kunna tro? Det finns så mycket frågor kring Jesus. Han som skulle vara kung. Och han är bara borta. Först dör han och det är ju en kung som dör. Vilken förlorare. Vad är det för kung? Hånas av alla. Och nu är han försvunnen. Tänk dig mängden känslor som lärjungarna har. Någon vi älskar. Först blev han hatad och sen blev han dödad. Och nu är han försvunnen. Hemskt! Usch, vilken söndag! Tack och lov var det tidigt på morgonen så det hinner hända en hel del. Och vi läser vidare. För nu kommer Maria fram. Eller hon stannar kvar. De andra springer hem och är glada och nöjda. Men så här står det i Johannes 20 och vers 11. Vi läser vidare. Maria stod utanför graven och grät. Och när hon gråtande lutade sig in mot graven fick hon se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. Den ena vid huvudändan och den andra vid fotändan. Och de frågade henne, kvinna, varför gråter du? Hon svarade, de har tagit min herre. Och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det så vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus frågade henne, kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren. Och sa det till honom. Men herre, om det är du som har burit bort honom, så säg vart du har lagt honom, så jag kan hämta honom. Och Jesus sa till henne, Maria. Då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska, Rabuni, det betyder lärare. Och Jesus sa till henne, rör mig inte, för jag har inte stigit till fadern ännu. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min far och er far, till min Gud och er Gud. Och när Maria Magdalena då gick och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Hon möter Jesus. Hon tror att det är någon random trädgårdsmästare. För Jesus ska vara död. Men det är Jesus själv. Och så säger han hennes namn. Som han gör med dig och mig. När han möter oss. Det är inte, Jesus säger inte, du är en random person från, var det Solv? Nej, Karis. Åland, okej. Jag hade ingen koll på dig. Nej. Gerby. Nej, men jag kände inte igen dig. När Jesus kommer. Så han säger, hej, Maria. Och det räcker att han säger hennes namn. Vet du vad, Gud möter oss personligt. När efter uppståndelsen, det är inte liksom att han går ut på stan och är stor och känd och alla ropar efter honom, utan han möter de här lärjungarna som han hade spenderat tid med. Personligt. Och till henne på ett alldeles särskilt sätt. Och vet du vad, hon blir en liksom budbärare med goda nyheter. Och vill säga det, om du är ung, om du är tvivlande, om du är kvinna, om du är man, vad du än är. Men vet du vad, om Gud har rört vid ditt hjärta, om han har talat ditt namn och mött dig, så kan du vara en bärare av goda nyheter. Och det står så här att hur ljuvliga är inte stegen av de som förkunnar det goda budskapet. Och jag tycker fint på engelska, de pratar om bring the good news. Hur ljuvligt är det inte när någon kommer gående och berättar goda nyheter. Och vet du vad, den här världen behöver lite mer goda nyheter. Och de här goda nyheterna, de är inte gamla goda nyheter. Utan de är verkliga, färska, bra goda nyheter. För var och en som tar emot dem. Det är liksom inte fjolårets eller 2000 års tillbaks goda nyheter. Utan det kan vara goda nyheter just nu. Det finns en orsak varför det heter goda nyheter. Och det är inte bara att Jesus dog för din skull. Så att dina synder är förlåtna. Och så att du kan tänka på Jesus, hur mycket han led för dig. Och att han har vunnit över sjukdom. Och det har han gjort ju för sig. Men det goda nyheten är att han inte bara gjorde det och tog din smärta och din skit. Utan att han också besegrade att han uppstod och att han inte längre är kvar i graven. Det är goda nyheter. Det finns liksom ett liv efter vad som hände på korset. Det finns ett liv efter att vi tror på vad han gjorde på korset för våra synder och svårigheter och vår skam och skuld. Det slutar inte där. Och ibland är det som att vi talar om det och sjunger om det och tänker på det som att åh Jesus, tack att du tog all min smärta, all min sjukdom och skuld och synd. Ja. Men Jesus lever. Det finns ett nytt liv med honom. Det handlar inte bara om att vi slutar på långfredag och lever deppiga, tunga liv för att vi tror på Jesus som led och pinade så hårt. Nej, han lever. Men hur kan man tro på uppståndelsen? Det är en helt absurd grej att någon försvann och steg upp och mitt i allt lever. Har man ens varit död då? Om man lever? Nej. Be still and know that I am God. Gud är Gud. Jesus är Gud. Många människor skulle säga att det är fullständigt nonsens att tro på att en Gud som först dog och sen inte dog. Eller som kom tillbaks. Att det är fullständigt motsägelsefullt. Men hundratals människor blev vittne till det här. Och det är historiskt. Jag vet inte hur många är vi här nu. Vi är kanske 200-300. Om någonting händer här. Om Anders snubblar och bryter lilltån och alla säger att den spretar åt fel håll. Och så vet vi att och alla kommer fram och kollar på det. Och till och med känner på den. Och hör hur ont det tar. Och så far vi hem. Till Karis och Solvo. Sibbo. Petalax. Har ni hört? Hur sned den här tån blev. Det är helt sjukt. Jag fick till och med känna på den. Jag har aldrig känt på en så sned tå. Och så vet vi att det har hänt. För vi är många hundra som var med om det. Och någon fick lida. Men att, och han vet minsann att det hände. Men förstår ni, det var folk med. Och när folk ser och folk var där så kan de säga, de kan berätta. Vet du vad, det här har hänt. Ja, men jag kan inte tro på det. Nej, men jag var där. Och jag vet att det hände. Och det var det som hände för lärjungarna. Och fler, hundratals människor fick möta Jesus. Efter att han uppstod från det döda. I första Korintierbrevet så kan vi läsa om det här. För att antingen är det sant eller så är det skämt. Och så här står det. Om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, då har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus, alltså Jesus, inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och vår tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud. Eftersom vi har vittnat om Gud att han uppväckt Kristus. Som han ju inte har uppväckt. Ifall det verkligen är så att döda inte uppstår. För om döda inte uppstår, då har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös. Och ni är fortfarande kvar i er synd. Och i så fall är det som har insomnat i Kristus, de är också förlorade. Alltså de som redan har dött för länge sedan. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi de ömkligaste. Det är inte ord man använder så ofta. Då är vi de ömkligaste av alla människor. Kan du säga det? Då är vi de ömkligaste av alla människor. Svårt ord. Jag tränar för lite på den här. Alltså om det här är inte sant, då är vi de största skämten. Vi är falska människor och vi tror på något som inte är sant. Antingen är det lögn eller så är det sant. Eller tror vi att Jesus uppstod lite halvt? Antingen uppstod han och besegrade döden. Eller så gjorde han inte. Var står du? Dina vänner, din familj, världen utanför det här rummet. Vad tänker man om Jesu uppståndelse? Om Kristus inte har uppstått, då är det helt meningslöst att jag predikar här. Då är jag liksom en... Då är det här mer som en stand-up, dålig stand-up-komik. Allt är bara skämt. Men kristna över hela världen tror att Jesus uppstod från de döda. Och som kristna tror vi på det här, för vi har en medvetenhet om Gud. Vi kan kalla det för en gudmedvetenhet. Vi har ofta en ganska bra självmedvetenhet. Men vad tänker vi om Gud? Om Gud är Herre, om Jesus är Herre, som är hela kristna kyrkans bekännelse. Jesus is Lord, Jesus är Herren. då är det här fullt möjligt. Men om vi inte bekänner att han är herre eller tror att Jesus är Gud, då måste vi hitta på något annat sätt. Hur kan det här på riktigt ha hänt? Det måste vara en lögn. Det måste vara ett påhitt. Någon har lurat oss. Men det kommer alltid finnas de som säger att Jesus inte har uppstått. Att han inte ens lever. Men för oss som tror så bygger ju hela vårt liv, hela vår tro, att vi ens tror att vi är älskade, att vi är skapade på att han har dött och uppstått. Och ibland behöver vi få egen erfarenhet. Och vi ska just se på det. Vad händer när lärjungarna får möta Jesus? Röra vid hans händer. Se hans sår. För de är kvar. För de som har mött Jesus kommer säga motsatsen. Vet du vad? Han har uppstått från det döda. Han är sannoliken uppstånden. Inte bara, ja, men han är väl typ uppstånden. Nej, han är på riktigt uppstånden. Och ifall Jesus uppstod från det döda, då betyder det att döden kunde ju inte besegra honom. Då betyder det att Gud är herre över allt. Över allt och över allt. Därför är det viktigt att vi bekänner med Jesus. Du är herren över allt. Du är herre i mitt liv. Var herre i min familj, i vår stad, i vårt land. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Upphöjd bland hedna folken och upphöjd på jorden. Vi behöver stilla oss, lugna ner oss och få säga, men Gud, det är ju sant. Du är Gud. Det som människor trodde var slutet, det blev början. Det som människor trodde var det sista ordet, stenen rullades för, Jesus är död och begraven. Det var början på något nytt. Och så säger Jesus på flera ställen, kom och se. När han kallar lärjungarna säger han, kom och se. Då frågar Jesus, var bor du? Ja, men kom och se. Han bodde inte riktigt någonstans. Men det visste de inte. Men han sa, följ med mig, kom och se. Och på liknande sätt så säger Thomas, som är känd som Thomas tvivlaren, om inte jag får se spikhålen i hans händer. Alltså ni ser, här är ju spikar här uppe. Om inte jag får se hålen som finns i Jesu händer, då kan jag inte tro. Jag vill sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida. Det hade gått ett spjut genom hans sida. Jag vill få röra vid honom. Då kan jag tro. Då kan jag förstå att det kanske har hänt något som vi kallar för Jesu uppståndelse. Och kanske du är här. Kanske jag, vi här, någon av oss, är den som behöver få komma så nära Jesus. Jag får röra vid honom. Du kanske säger, men vet du vad, alla andra verkar kunna tro. Alla andra är så berörda. Alla andra verkar ha så lätt med det här. Men Jesus, jag måste få möta dig på det här sättet. Eller jag måste få komma närmare dig. Jag måste få känna och se att det här är på riktigt. Jesus talar inte till honom som en tvivlare, som något negativt. Utan vet du vad han säger? Vi kan läsa i Johannes 20. Så står det lite vidare. 8 dagar senare. Och Thomas var också med lärjungarna. Och så kommer Jesus medan dörrarna var låsta. Och så står han mitt ibland dem och säger, frid med er. Och så säger Thomas, nej, Jesus säger till Thomas, kom med ditt finger och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida och tvivla inte utan tro. Jesus bjuder in honom. Thomas, jag vet att det här har varit tufft för dig. Thomas, jag vet att du har tvivlat på mig. Men nu är jag här. Rör vid mig. Se mina händer. Se mina fötter. Se min kropp. Det är den här kroppen som spikades fast. Men nu lever jag. Det handlar om att få en egen erfarenhet. Och här säger Jesus till honom. Nej, ursäkta. Thomas svarar honom. Min herre och min Gud. Så när Thomas, som är känd som Thomas, tvivlaren, möter Jesus, får ett personligt möte med honom. Och efter det så säger han inte, åh Jesus, jag är fortfarande lite osäker. Hålen var lite för små. Nej, utan han säger, du är min herre och min Gud. Och det är det som är så vackert, att Jesus bjuder in oss. Kom och se. Rör vid mig och se. Vi kan ta nästa här, Lukas 24. Han säger, se på mina händer. Se på vem jag verkligen är. Rör vid mig och se. En ande, någon slags kroppslöst figur, har inte kött och blod och kan inte röras vid. Men rör vid mig och se. Och sen är det härligt att han säger sen att han är nog ätbart. Jag vill äta mer. Så att på något sätt på nytt börjar bevisa, jag är människa, jag har uppstått. Min kropp är här. Och så äter de lite fisk tillsammans. Och jag vill säga till slut här, eller vi kan ta Lukas 24:37 framåt också. I slutet så står det, ni ska stanna här i staden. Sista raden. Ni ska stanna här i staden och tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Vi sa först att det som händer vid korset stannar inte vid korset. Det betyder inte att vi inte kan ha ett kors. Vi tror ju på korset. Vi tror att det spelar all roll för vår liksom, förlåtelse, vår frihet och vårt nya liv med Jesus. Men det som hände på påsken, det stannar inte vid korset. Och det som hände vid graven, det stannar inte vid graven. Och det som hände bland lärjungarna, det stannar inte med lärjungarna. Det som hände på Easter, det som hände i torsdags, i fredags, igår, det stannar inte här. Tro inte på lögnen att det som hände här stannar här. För Gud är en Gud som till och med fast han var i graven så stannar inte han där. Var du på Easter, var du i Sion, var du här i Vasa? Du behöver inte stanna här. Vi har hört det sen, vi har hört olika vittnesbörd. Gud gör saker. Det han gör i dig och i dig, hos någon, det stannar inte där. Det han har gjort i ditt hjärta, fast din familj inte skulle tro överhuvudtaget, fast de skulle håna dig för att du tror att Jesus uppstod från de döda. Vet du vad? Du kanske är sänd till din egen familj, men det ska inte stanna med dig. Men lärjungarna skulle kunna stanna kvar och tänkt, wow, vilka händelser. Tänk vad vi har fått vara med om. För det var ju lite häftigt. Eller? Ja, det var lite häftigt i alla fall. De skulle kunna stanna där och tänkt, nu ska vi ordna en fin påsktradition. Har ni hört? Vänta, så de har, ja men, minimani har goda påskägg. Vi köper på dem. Påskmust ska vi ha varje år. Och så minns vi det här och så går vi på en gudstjänst en gång i år på påsk. Och så firar vi och så köper vi lite gula blommor. Ah, just det, memma. Tycker någon om memma? Ja, men då köper vi memma. Och så firar vi det här varje år och så minns vi och så. Ja, men vilken bra idé. Men vet du vad? Vi läste ju här. Vänta här tills den heliga ande kommer över er. Och sen ska ni bli sända ut. När ni har fått kraft från himlen. Det var inte tänkt att bli en påsktradition. En gammal nyhet. Utan det här var tänkt att få förvandla många, många, många människors liv. För att Jesus var på korset. Han var i graven. Men han är inte kvar där och han är inte kvar där. Utan han lever. Men för en del av oss är det ganska obekvämt. Det är mysigt att komma och se, att slinka in på en gudstjänst någon gång. Eller att ha sin lilla privata tro. Men Jesus bjuder in och säger, kom och se. Och så säger han, stanna här och vänta. Och sen säger han att ni ska gå ut efter att ni blivit rustade med kraft från höjden. Det här kan man säga som någon slags programförklaring. Det här är lite som missionsbefallningen. Ja, du behöver själv få se. Det räcker inte att den som sitter bredvid dig eller din härliga bedjande mommo har fått uppleva att Jesus är på riktigt. Du behöver få se det själv. Om dina barn har fått se det men du inte har upplevt det, att det är på riktigt för dig. Du behöver få se det. Men sen behöver vi förstå att vi måste stilla oss. Vi måste vänta. Vi kan inte låtsas att vi klarar det här själv. Att vi har kraft i oss själva att vara duktiga kristna som förändrar den här världen. Nej, vi behöver få kraft från Gud själv. Vi behöver bli fyllda av den helige andes kraft. Och inte för att skapa en kraftfull liten egen mysig gemenskap, utan för att sätta sig i rörelse. Gå ut, varifrån du än är. Ni har hört om de här skolgrupperna nu och ni har ungdomsarbeten och kommer från stora städer och små orter. Vet du vad? Gud älskar att du åker hem dit. Han kallar dig att vara där du är. Och han sänder dig kanske till nya platser. Men du kan inte stanna där det är bekvämt. Du kan inte bara stanna på en plats för att du tycker att nu ska jag stanna här och vänta resten av mitt liv. Nej. Vänta på den heliga ande. Bjud in honom. Och låt honom sända dig. Koppla an med människor som du kan gå med. Som tror på att Jesus är Herre och att det spelar roll på riktigt. För om det är sant att Jesus uppstod från de döda. Vad har det då för skillnad för dig och mig? Ska vi stiga upp tillsammans så ska vi be. Jag vet inte vem du är. Kanske du är den som behöver komma och se. Kanske är du den som behöver stanna och vänta. Att Gud bara får röra vid ditt hjärta. Får fylla dig med sin kraft. Möta dig med sin kärlek. Eller så är du kanske den som har allt för länge levt ett väldigt, väldigt, väldigt bekvämt liv. Och kanske är du den som Gud behöver få tala till sig. Vet du vad? Det är dags att gå ut. Berätta att de här goda nyheterna, de är goda nyheter fortfarande. För döden kunde inte hålla honom. Han besegrar döden och Jesus lever. Nu har vi förebedjare här strax på plats. De kan göra sig redo. Och ifall någon av de här tre, om du längtar att få komma och se Jesus, vem är du? Eller om du måste få stanna och vänta på kraft, få bli fylld av helig ande, eller få bli sänd. Vi kommer alla sändas ut härifrån om en stund, men om du vill att någon ber för dig specifikt så kom fram och så ber vi. Förebedjare kan komma fram, tack.